Vi har kvar några minuter ikväll innan det drar ihop sig till kvällskaffe. Så jag tänkte börja lite grann på den undervisning jag tänkte ge också den här helgen. Vi ska slå upp i Matteus 15 kapitel. Och där börjar läsa i den 21 versen och läsa till och med den 28. Matteus 15 och 21. Så gick Jesus bort därifrån och drog sig undan till Tyrus och Sidons område. Och se, en kananisk kvinna från den trakten kom gående och ropade: "Förbarma dig över mig, Herre, du Davids son. Min dotter plågas svårt av en ond ande." Men han svarade henne inte ett ord. Lärjungarna kom fram och bad honom: "Ge henne besked, hon förföljer oss ju med sina rop." Men han svarade: "Jag är inte utsänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom fram och kastade sig ner för honom och sa: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det för hundarna." Hon sa: "Visst, Herre, men också hundarna får ju äta av de smulor som faller från deras herrars bord." Då svarade henne Jesus: "O kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill." Och hennes dotter blir frisk från den stund. Jag läser inte NT81, som ni märker. Jag har Gerts översättning här. Jag råkade ta fel bibel när jag åkte. Men det gör kanske inte så mycket. Jag fick så bråttom när jag skulle packa. Den här texten, den tycker vi ju är svår, eller hur? Är det våran snälle Jesus som gör så här? Först säger han ingenting. Och till sist när han säger någonting så är han ju nästan ohövlig. Brutal, brysk. Konstigt. Jag vet inte hur många predikningar du har hört som i någon mån ska släta över det här och tala om att Jesus menade egentligen inte det han sa. Utan han menade naturligtvis något helt annat. Lite oklart vad. Men jag tror att det ligger en djup hemlighet i den här texten. Din tro är stor, säger han till kvinnan. Du har förstått något mycket viktigt. Och det betyder inte att han säger till henne att det här har du gjort bra. Utan det ligger lite grann i samma område som han säger sen till Petrus i 16 kapitlet. Att kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Till denna främmande kvinna säger han att fadern har gett henne en insikt och en visshet, en övertygelse som inte fanns hos andra människor. Vad var det hon hade förstått? Ja, hon säger ju till sist att också hundarna får ju äta av de smulor som faller från deras herrars bord. Och det säger hon i sin tur därför att Jesus har förklarat att jag är inte utsänd till några andra än de förlorade fåren av Israels hus. Vem hade sänt ut honom? Jo, fadern. Han hade blivit född till jorden och säger alltså att han under sin jordvandring egentligen inte har ett ärende till några andra än judarna. Och den här kvinnan var inte jude. Så Jesus säger att egentligen vet jag inte om jag har något att ge dig. Jag har ingen rätt att ge något till någon annan än till dem jag är utsänd till. Nämligen till judarna. Och då säger hon så här: "Men hundarna äter ju av smulorna som faller från deras herrars bord. Å, säger han, din tro är stor. Det ska ske dig som du vill. Och denna kvinnan, hon har förstått någonting som är ganska unikt. Hon har sett någonting som också många idag behöver se. Nämligen juda folkets ställning i Guds frälsningsplan. Du vet hur det var när Herren kallade Abram, som han då ännu hette. Vi kan slå upp det. Första Mosebok, 12 kapitel. Ty då talar Gud om, inte bara att han kallar Abram till något speciellt, så speciellt att han så småningom ska få byta namn och istället heta Abraham, vilket betyder fader till många. Utan han talar också om vad det hela går ut på. Vad är tanken med det här? Vi läser. Och Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud ger ett löfte till Abram eller Abraham. Och det betyder att genom honom och hans efterkommande ska välsignelsen flöda till alla andra folk. Vi har reducerat det där. Vi säger att ja, det är Jesus det handlar om. Genom Jesus kommer all välsignelse till alla. Och judarna, de är ointressanta. Alla de andra kan vi både ha och mista. Det var Jesus det gick ut på, och nu är det Jesus som gäller. Ja, det är sant, men det är inte hela sanningen. Det handlar också om det judiska folket. Och det är det kvinnan har sett, kom ihåg det. Hundarna äter smulorna från deras herrars bord. Hon har sett detta, att Gud vill välsigna Abrahams säd så rikligt att det liksom flödar över till alla andra folk. Det är vad Gud lovar Abraham när han kallar honom. Jag ska göra dig till en välsignelse, säger han. Och den välsignelsen, den ska flöda över till alla andra folk. Den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Vi ska slå upp bara en enda lustig liten vers i 5 Mosebok 32. Och läsa den 8 versen där. Det här 32 kapitlet återkommer vi antagligen till. Det är en profetia som Mose får framsäga över Israels folk kort innan han dör. Och i det kapitlet finns egentligen judarnas hela historia. Den har visat sig stämma till dags dato. Men i den 8 versen så står det något väldigt lustigt. Det står så här: när den högste gav arvslotter åt folken, när han fördelade människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. folken? Ja, det är de andra folken. I hebreiskan finns det två ord som betyder folk. Det ena innefattar judarna och det andra är alla andra folk. Och det översätter vi ofta med hedningarna, men ibland med folken. När Gud gav arvslotter åt folken, när han lät olika folk bosätta sig, svenskar och norrmän och danskar och kineser och tibetaner och georgier och ukrainare och allt vad du kan hitta på. När Gud gav de olika folken arvslotter så gjorde han det, står det. Han utstakade gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Blir du inte nyfiken? Jag blir jättenyfiken och så får man inte veta mer. Det står bara att Gud har tänkt på Israel när han utstakade Sveriges gränser. Man undrar, hur kan det ha gått till? Ja, det vet vi inte. Men spännande är det. Och det är ett litet vittnesbörd om att Gud bygger upp hela världshistorien utifrån en enda kärna, Israels folk. Och målet är att han ska kunna välsigna Israel så att det flödar över till alla andra folk. Till det var det han lovade Abraham från början. Och det är det den här kananiska kvinnan ser. Hon ser och förstår att hon har att ta emot välsignelsen, så att säga, den som flödar över ifrån löftets folk. Din tro är stor, säger Jesus. Det må ske dig som du vill. Det är inte så att Jesus är brysk eller att han är brutal eller att han på olika sätt liksom inte vill lyssna till hennes bön. Utan det är faktiskt så att när han föds till jorden har han ett ärende egentligen bara till ett enda folk. Lotta läste nyss i Jeremia 31 och det kan vi göra en gång till. Till den profetia som vi där hade fram och som börjar i den 31 versen. Det är ju en profetia om det nya förbundet. Det som Jesus kommer för att instifta. Det nya förbundet. Inte det gamla. Inte det på Sinai. Utan det som instiftas i nattvardssalen. Vad säger nu Jeremia om det förbundet? I gammaltestamentlig tid. Cirka 600 år innan det inträffar. Och det står så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Hallå, där säger vi svenskarna då. Vi är svenskar. Jag ska sluta ett förbund med Israels hus och med Judahus. Det nya förbundet. Och när Jesus instiftar det nya förbundet så är idel judar närvarande. Inga danskar, inga norrmän, inga kineser, inga australnegrer. Judar. Bara judar. När Jesus möter den här kvinnan vid Sykar, Johannes fjärde kapitel, så vet du att de kommer ju in på väldigt djupt vatten i hennes liv. Hon längtar efter att bli välsignad av denna egendomliga främling. Och när hon sträcker sig efter välsignelsen så säger han, gå och hämta din man. Och det var inget konstigt. Det var nog högst anstötligt på den tiden att man välsignade en kvinna utan att först ha välsignat hennes man. Närvarande kvinnosakskvinnor får tycka vad de vill, men så gjorde man inte på den tiden. Och då säger hon det att jag har ingen man. Du vet, Jesus nystar upp hennes livs tragedi och trasighet. Och då blir samtalet så laddat som byter samtalsämne. Det händer ju ibland när man gör. Och då tar hon fram den aktuellaste teologiska knäckfrågan i samtiden. Är det på det här berget man ska tillbedja eller är det på Sions berg? Det fanns nämligen vissa gubbar i Samarien som ansåg att berget Gerissim var mer än värt än berget Sion. Och ja, det står så här. Våra fäder har tillbett på det här berget och ni säger att Jerusalem är den plats där man ska tillbedja. Jesus sa till henne, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken blir på detta berg eller i Jerusalem som ni tillber fadern. Ni tillber det som ni inte känner. Vi tillber det som vi känner. Frälsningen kommer ju från judarna. Pluralis. Från judarna. Vi ska gå till en annan text hos Matteus. Matteus är den som mest har uppmärksammat detta med judarnas plats i Guds frälsningsplan. 22 kapitlet hos Matteus. Åter tog Jesus till orda. Jag börjar från början. Åter tog Jesus till orda och talade till dem i liknelser. Himmelriket kan liknas vid en konung som höll bröllop för sin son. Han skickade sina tjänare för att kalla på dem som var bjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Åter skickade han andra tjänare med befallning att säga till de inbjudna, se, min måltid är tillredd. Mina oxar och min gödboskap är slaktade. Allt är färdigt. Kom nu till bröllopet. Men det brydde sig inte om det, utan gick sin väg. Den ene till sitt jordbruk, den andra till sina affärer. Resten bar hand på hans tjänare, skymfade dem och dödade dem. Konungen blev vred och skickade sina trupper för att förgöra de där dråparna och sätta eld på deras stad. Sen sa han till sina tjänare, här är färdigt för bröllopet, men de bjudna var inte värdiga. Gå nu ut och ställ er där vägarna möts och bjud alla till bröllopet som ni träffar på. Då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla som de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen blev full av gäster. När nu konungen kom in för att hälsa på gästerna fick han syn på en man där som inte var klädd i bröllopskläder. Han frågade honom, min vän, hur har du kommit in hit utan bröllopskläder? Men mannen teg. Då sa konungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför, där man gråter och skär tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda. Ja, de här som var bjudna till bröllopet från början, i Israel. Och Jesus talar ju här om den gammaltestamentliga historien då Herren skickade profeter och andra som ville bjuda in folket till honom. Och man kommer inte. Då blir konungen arg eller vred. Det tar sig två uttryck. Han sätter eld på deras stad. Det vet vi inträffade. Och sen säger han till sina tjänare, gå nu ut och samla in alla de som inte var bjudna. Svenskar, danskar, tyskar, österrikare, polacker, ryssar, belgare, fransmän, allt vad du vill. Gå ut och samla in alla de andra istället. Och det ligger lite grann i den här texten att jag ska allt visa dem att jag kan få salen full även om de stannar hemma. Ni ska få se, här ska inte bli tomt i mitt bröllop inte. Gå ut och samla in alla de andra. Många är kallade, men få är utvalda. Vilka var utvalda? Ja, det var judarna. De var utvalda från början. Och det är de fortfarande, det ska vi inte glömma. Vi är kallade. Alla de andra folken blev kallade därför att judarna sa nej. Första gången. Det ska komma en andra gång då de säger ja. Lugn, bara lugn. Men Jesus kommer till Israel. Och han säger till den kananeiska kvinnan: jag har inget ärende till några andra än de förlorade fåren av Israels hus. Israel tar inte emot. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Det utlöser en Guds vrede. Och den gör att du är frälst idag. Så kom för det första inte att säga att inte Guds vrede finns, för du sitter här. Och kom för det andra inte att säga att Guds vrede är destruktiv, för det är den inte. Även i sin vrede gör Gud det som är gott. Men då går evangeliet, då går så att säga kallelsen till en tid till de andra folken. Och det är som det sedan heter i Matteus 24. Den 14:e versen. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Erbjudandet går nu, så att säga, ett varv runt jorden för att sedan komma tillbaka till Jerusalem. Vi tittar på Lukas evangeliets 21:a kapitel. Det räcker med att vi läser den 24:e versen. Det kommer att falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas under hedningarnas fötter ända tills hedningarnas tider nått sin fullbordan. Folket ska skingras ut över jorden, säger Jesus, kort innan han dör. Och det som då kommer, det är hedningarnas tider. Ja, hedningarna tar över den heliga staden. Men det är också så att budskapet om riket går till de andra folken, när det är folk som ägde budskapet från början inte tog emot det i dess fullhet. Ändå är det tidsbegränsat. Hedningarnas tider kommer att ha ett slut. Och vid det tillfället ska vi åter se judarna tillbaka i Jerusalem. Och då ska också budskapet nå dem. Sist av alla. Det har blivit predikat för alla andra folk. Och når till sist det folk som fick kallelsen, utkårelsen först. Det första ska bli det sista. Och det sista ska bli det första. Och fastän alltså förbundet egentligen bara tillhör ett enda folk, så blir alla andra folk inlämnade i det förbundet. Därför att förbundets folk först visade det ifrån sig. Det är det den här kvinnan har sett. eller anat någonting av. Men hon har också förstått vart det hela syftar till sist. Ty när det folk som Gud utvalde från början också kommer in i hans fulla vilja, då kommer välsignelsen att flöda precis så som det var tänkt från början. Jag ska göra dig till en välsignelse, och den ska räcka inte bara för dig utan för alla andra folk. Det betyder alltså att historiens mål är att det judiska folket ska komma in i Guds fulla tanke. Och genom det folket ska all välsignelse flöda till alla andra folk. Ibland hör man den här tanken så här att Jesus har ju redan dött för alla våra sjukdomar, han har burit dem upp på korsets trä. Varför blir vi inte friskare än vi är? Vi blir för sjuka ibland, och vi har ju glädjen att se många bli friska, men varför blir inte alla friska? Lugn, bara lugn. Judarna är inte på plats än. Därför att när de är det, då ska den fulla välsignelsen flöda. Det som flödar nu är bara ett förskott, en föraning på det som ska ske. Bara och bara, förstår man rätt. Men i jämförelse med det som ska komma, så är det bara. Och vi kan ju sluta den här kvällen med att titta lite i Romarbrevet 11. Vi kan börja läsa i 11 versen. Nu frågar jag, fick de snubbla för att de skulle falla? Det Paulus frågar är alltså, har Gud tagit sin hand ifrån Israel? Är han inte intresserad av dem längre? Är de förkastade för alltid? Tvärtom, säger jag. Deras felsteg blev till frälsning för hedningarna, och själva skulle det äggas till avund. Om nu deras felsteg blev till rikedom för världen och deras nederlag till rikedom för hedningarna, vad ska då inte hända när de fulltaligt vänder tillbaka igen? Det är till er hedningar jag nu talat. Eftersom det har blivit min lott att vara hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt i hopp att kunna ägga mina stamfränder till avund och kanske frälsa några av dem. Om redan deras förkastelse hade med sig försoning för världen, vad ska då deras upprättelse föra med sig om inte att döda får liv? När svenskarna blev kristna så uppstod inte norrmännen från de döda. Men när judarna blir det, då du. Varför det? Därför att det är hela tiden det Gud har bestämt. Jag ska göra dig till en välsignelse. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och det är härligt och stort att Jesus som person låter sig födas som en jud. En Abrahams son. Men därmed är på intet vis Guds avsikt med detta folk uttömd. Här finns stora och underbara ting som dessvärre är så fördolda för de kristna hedningarna. Ty hedning betyder inte att man dyrkar avgudar, utan bara att man inte är jud. Så vi är hedningar, så kristna vi än är. Och vi lever ju i spännande tider. Förra året utvandrade 70 000 judar ifrån Sovjet. Och det är mer än något år de sista 20 åren. Så nu kanske det kommer. den 2 januari i år, alltså för bara några dagar sedan, flyttade sovjetiska judar för första gången raka vägen från Moskva till Tel Aviv med ett flygplan från El Al. Inga omvägar kring Österrike, Ungern och Rumänien och uppsamlingsläger hit och krångel dit och FN här och båtar där. Raka vägen. Det är spännande tider, säger inget annat. Jag ska säga till Nordlandet, giv hit, säger här. Vi får se vad som händer i år. Förra året var det ju många överraskningar. Och Herrens register är inte uttömt på något vis. Vi står inför märkliga tider. Vi ska be tillsammans. Herre, vi ber att få blicka in lite mer i dina rådslut kring det folk som du har utkorat och bestämt dig för att göra som en sorts stomme i hela världshistorien. När du bestämde Sveriges gränser och Frankrikes gränser så tittade du på Israels barn, står det. Vi förstår inte hur, men du skriver så. Och du har satt som ditt mål att allting blir fullbordat när ditt egendomsfolk kommer in på rätt plats i historien. Herre, redan ikväll vill vi välsigna det folket som har burit så oerhört mycket lidande, som blivit så beljuget och förtalat, så hatat och förföljt, men som ändå är utgångspunkten för hela ditt historiska handlande här. Herre, vi gläds åt att kunna få öppna ditt ord och läsa alla de fantastiska profetior och förutsägelser. Där vi kan se att allt har hänt som du har sagt att det skulle göra. Och att det som återstår, det får vi ha förtroendet för att det också kommer att ske. Du är en upphöjd och mäktig Gud. Du har verkligen all makt i himmel och på jord. Konungars hjärtan är i Herrens hand såsom vattenbäckar. Han för den vart helst han vill. Vi lovar dig, Herre.